Välkomna till avsnitt 9 av Badmintonpodden Bättre än blod i armbåge än en boll i golvet. Och jag heter Simon Ottosson.
Mattias Norell.
Thomas Schifari.
Välkomna tillbaka får vi säga till alla lyssnare. Och vi vill börja med att tacka Ludvig Hollander, va, för den fina inledningsringen.
Ja, eller hans lillebror då.
Lillebror, Theo Hollander. Vi kan tacka hela familjen Hollander, de är säkert inblandade allihopa. Tack så jättemycket för det. Vi vill också tacka till alla som har varit inne och likat vår Facebook-sida. Vi är uppe i 540 likes nu eller någonting sånt där, va? Om jag inte minns helt fel.
Ja. Men jag tycker ni är lite dåliga på att skicka mejl till blodig armbagen. <gmail.com>.
Har vi fått någon mejl?
Det är...
Mest spam, va?
Nej, inte ens det. Om det är någon som kan skicka spam kan ni göra det. Någonting i varje fall.
Har vi inte fått ett reklammejl?
Nej.
Ja, det är tråkigt.
Ja.
Ja, men så är det. Vi uppmanar med våra lyssnare att skicka in lite mejl.
Vad ska man skriva då?
Ja, man kan skriva vad man vill. Man kan skriva åsikter, tankar. Man kan ge positiv kritik såklart, vilket vi inte alltid är så bra på, vi svenskar. Skicka mejl med glada nyheter. Men vi är 562 som gillar sidan nu.
Förslag på samtalsämnen.
Absolut. Det är jättebra. Fortsätt då, eller fortsätt. Börja höra av er till oss. Men vi pratar med mycket folk utanför podden också.
Ja,
det är där mycket utav ämnena kommer. Och det har hänt en del sen senaste avsnittet. Och det vi tänkte börja med är ju att berätta lite om ett badminton- och idrottsläger som just nu går av stapeln i Enskede Rackethall under ledning av Spårvägen Badminton.
Som precis har slutat, va?
Ja, i alla fall en tredjedel utav lägret har vi slutat, kan man väl säga.
Två tredjedelar,
just det. Det är tre veckors läger. Vad är det för något, Tompa?
Du har ju berättat hälften. Men det är, vi arrangerar ju våra badminton- och idrottsläger där alla får med, oavsett om man är badmintonspelare i landslaget eller om man aldrig har hållit ett racket förut. Där kontentan är att man ska få prova på en massa olika sporter, men tonvikten ligger då på badminton.
Måste man vara badmintonspelare?
Nej, man behöver inte vara badmintonspelare. Mm. Men man kan, som jag sa, man kan vara allt ifrån landslagsspelare till att aldrig ha spelat badminton. Men det var ju du, Simon, som startade upp det här i Spårvägen. Hur stort var det då för 9 år sedan?
Då höll vi på i 4 dagar eller en vecka, tror jag. Alltså
med,
5 dagar.
Ja, med hur många deltagare var det då?
Det kan ha varit 25 kanske.
Ja, precis. Nu, 9:e året här på raken som vi kör, så har jag... Den här veckan hade vi 90 deltagare, förra veckan hade vi 91 deltagare. Och sen kör vi en vecka till, där hoppas jag på att vi i varje fall kommer upp i 50 deltagare. Så vi har ju...
Det är rekord.
200, ja, det är rekord. 230 unika deltagare förhoppningsvis. Det är häftigt där, det är folk från hela stan. Det är norr om stan, söder om stan, det är öst och väst.
Och det är badminton och så var det rugby, eller?
Ja, de får ju, alltså det är ett prova på läge. Så vi kör ju innebandy, pingis, squash, badminton, rugby, fotboll, basket. Vi leker en himla massa, vi åker och badar.
Och det är ett väldigt uppskattat läge, både bland ungdomarna men också föräldrarna. Att det är ett allsidigt läge, man får få mycket idrotter. Men tonvikten är ju badminton såklart.
Ja, precis.
Där de ska få intresse för det.
Hur gör man om man tycker att det här är en bra idé att... bli anmäla sig själv till eller sitt barn till? Hur gör man då?
Jag går in på en hemsida, jag går in på arrangemang, så finns det på badminton och idrottsläger.
Sparvagenbadminton.com.
Ja, precis, om ni nu ska göra reklam för det. Men man är ganska trött, kan jag säga, efter de här lägerdagarna.
Jag kommer ihåg själv när man höll på, när det ändå växte lite, när det var flera veckor. Man var ganska trött efter klockan 4-5 på eftermiddagen.
Så just de här ledarna som har de yngsta grupperna, de kollar ju kors efter klockan 2.
Ja, vi får väl uppmana fler föreningar i landet att ha sådana här läger.
Det är bra för rekryteringen, kan jag säga. Det är jättemånga som vill börja spela badminton efter de här lägerna hos oss.
Och det kan väl vara en bra idé för dem att kanske kontakta dig då, hur de ska starta.
Ja, absolut.
Ta en liten best practice på det här.
Ja.
Vi har som Spårvägen som sagt kört i... Det blir 10-årsjubileum nästa år.
Ja, häftigt.
Då måste det hända något speciellt, exakt. Ja.
Då kanske jag får vara ledare igen. Jag har varit bandis nu i snart 10 år.
Ja, du var med också första året, va?
Ja, jag var med första året. Jag har varit med många år.
Ja, men jättekul. Gå in och läs mer om läger på hemtiden. Man kan också följa läger på Facebook, va?
Nej.
På Instagram.
Instagram.
Nej, men det är inte läget. Det är Spårvägen badminton man följer.
Men det är mycket lägerbilder.
Ja, för vi startar nu under lägerna.
Vad heter ni på Instagram då?
Spårvägen badminton.
Kanon, ganska enkelt. Gå in och likea Spårvägen badminton eller följ Spårvägen badminton på Instagram.
YOLO.
YOLO. går vi över på den heta potatisen i badminton Sverige just nu, nämligen det nationella badmintoncentret, även kallat NBC, som ligger just nu i Malmö. Och för, vad var det nu, en vecka sedan ungefär så kom ett besked från Badminton Sweden att centret ska flytta.
Hur långt innan det, hur mycket innan det var det de lös ut?
Det var i januari.
Var det så länge sedan?
Ja, i januari.
Men vi har pratat om det här i ett program att centret är utlyst.
Ja, just det. Men att det ska lägga någonstans. Ja, att det skulle tas beslut på ett styrelsemöte i början av maj.
10 juni togs beslutet, va? Om jag minns rätt.
Ja, på det sättet.
Och sen skulle det kommuniceras och mixtras och mojas. Och,
men det som hände var ju i varje fall att förbundet gick ut och sa att styrelsen är helt enhällig att...
Ska vi backa bandet lite först och säga då att det lyses ut i januari.
Ja.
Det kom in två ansökningar kan man väl säga då. Och det ena var ju Malmö kommun som har centret idag. Och det andra var ju Fyrisäden eller Uppsala. Och där så har processen varit sedan dess. Och styrelsen fann helt enkelt att det var Uppsalas bud kan man säga, som var det starkaste.
Mm. De skrev ju att de var helt enhälliga i det beslutet.
På det de har gått ut med på hemsidan nu för några dagar sedan.
Mm.
Rätt intressant vad det här innebär för svensk badminton eller för svensk landslags badminton.
Till att börja med tror jag vi ska prata lite om hur det har varit för reaktioner som har kommit efter att det här beslutet togs. Där framförallt då söderifrån såklart, där centret tidigare har legat.
Ja, det ligger fortfarande.
Det ligger fram till årsskiftet.
Alltså det är, jag förstår väl också, alltså Malmö i det här, de är inte helt nöjda att centret flyttar från Malmö.
Nej, precis. Det är väl framförallt Malmö Bentonklubb och Mats Lundqvist i Malmö som har kommunicerat allra mest. Och sen,
sen är det svårt att veta, är det Malmö som står bakom det här eller är det Mats Lundqvists egna tankar?
Bakom vad då?
I det han framför på Malmös hemsida.
Det måste vi berätta också om vad det är för någonting. Men det har ju rört upp väldigt mycket känslor såklart. Eftersom det läget i Malmö, det har etablerats i Malmö. Många av spelarna som är på centret idag har ju stadgat sig i Malmö. De har arbeten, de har familjen del till och med.
Men sen är det samtidigt så är ju många av de spelarna som faktiskt har bott där från första början också. Det är ju många NBK-spelare i grundbotten. De som har spelat i Fyrisfjällen eller Kista eller i Täby har ju...
Eller Spårvägen.
Det har inte varit så många aktuella därifrån än. Har ju ändå valt att bo kvar i sin respektive ort just för att de inte har velat flytta ner till Malmö. Men ändå. Så att då är det klart att om det då flyttar till Uppsala så blir de som är i Malmö
sura.
Ja, precis.
Mm. Och de som inte är på center idag kanske har en större chans då att vara på ett center.
Ja, men precis. Exakt.
Det är inget konstigt. Men det upprör känslor och det har ju kommit en del, eller det har kommit ett i alla fall kan man säga, ett öppet brev från Malmö som de har lagt ut på sin hemsida.
Ja, det är egentligen från Mats Lundqvist. Det är ju han som har skrivit under i alla fall. Men
det ligger på Malmös
hemsida.
Hemsida i alla fall.
Ja, precis.
Då borde det väl vara från Malmö, eller? Vad det, står det underskrivet med?
Mats Lundqvist.
Ja.
Okay.
Ah, ja, hur som helst.
Vem är Mats Lundqvist då? Ska du berätta det?
Han är för detta ordförande eller vice ordförande i Malmö.
Han har varit.
Ja, för detta. Och nu är han bara styrelseledamot.
I Malmö Badminton Klubb.
Precis.
Som egentligen, Malmö Badminton Klubb har ju egentligen ingen direkt koppling till det nationella badmintoncentret.
Mer än att i princip hela A-laget.
Ja, spelar på centret.
Precis.
Och de spelar i samma hall och de delar ju...
Det är klart att de samarbetar mycket.
Ja, det gör de ju absolut.
Ja, alltså, lite får man väl ta liksom det han säger med rädsla att tappa ett elitlag. Det måste man väga in i egentligen det han skriver.
Vi kanske ska berätta vad han skriver först.
Ja, det är väldigt långt, men det han ifrågasätter är ju Badminton Swedens val av att lägga i Uppsala. Och det han trycker mycket på, det är ju att det sitter 6 av 7 styrelseledamöter som är från Stockholm / Uppsala och tycker att det är jäv i det hela.
Ja, och att Malmö kommun inte har haft en chans att lägga ett vettigt bud på det här, utan att de hela tiden då ska ha velat haft det i Uppsala från första början.
Att
de
inte är... styrelsen ville ha det där från första början.
Ja, precis. Exakt. Och det har ju både Malmö kommun till viss del, minns jag inte vad han hette, men deras kontaktperson
Lolo där eller?
Nej.
Nej. Bo.
Ja,
skitsamma vad han heter. Men både kontaktpersoner från Malmö kommun, eller fritidsnämnd eller vad det heter, och då Mats Lundqvist själv har ju sagt att ja, nu kommer jag av mig, att de inte har fått en att det är att de inte har fått en chans att matcha budet, och att de har känt sig överkörda, att de inte har, de tycker att de har samarbetat nu i 4,5 år, att de borde fått första king med att förhandla med förbundet om det nationella.
Men har kommun, eller har den här fritidsdirektören sagt det?
Ja, de har ju gått ut i Sydsvenskan, en tidning nere i Malmö, där de i varje fall skriver det. Och,
men det är ju Lollo Jakobsson som har skrivit det.
Är det?
Det är inte kommun, eller fritidsdirektören.
Okej.
Okay, ja, det är Lollo, och det är han som är en av de ansvariga för Malmö Idrottsakademi, som har varit Badminton Swedens förhandlingspart. Det har jag sett en artikel nu i Sydsvenskan.
Ja.
Det kan man ju tycka vad man vill om.
Det är ju upprört i varje fall. Och Emil Lennartsson har ju figurerat mycket i media också.
Som är en av spelarna på centret.
Ja, precis.
Hon är spelarrepresentant dessutom.
Ja, exakt. På Nationella Badmintoncentret. Ja,
hon har till och med gått ut i media och sagt så långt att hon överväger att sluta.
Ja, bara på grund av det här. Ja, och har varit väldigt, väldigt missnöjd överhuvudtaget. Hon flyttade ju från Karlskrona till Malmö just för att träna och spela på Badmintoncentret. Och de som tycker att det ska vara kvar då, som många av spelarna som spelar i Malmö Badmintonklubb och på MVC, är ju det de tar upp som allt bra saker med MVC, är att det ligger så nära Danmark, så att man har möjlighet med samträning mot Danmark, och när man ska flyga ner till Europa så är det närmare och så vidare på hotellet.
Det är bättre att flyga från Kastrup såklart, än vad det är från Arlanda om man ska flyga internationellt. Det finns ju nog inte något att säga om kanske.
Fast det där, jag kommer inte ihåg vecka vi var och diskuterade det här om dagen, och det är ju det måste ha att göra med vart man ska.
Ja, det är Asien framförallt.
Varför? Ja, är det billigare att flyga från Köpenhamn till Asien?
Jag tror det finns bättre direktlinjer.
Ja, det är därifrån det flygs till Asien.
Ja, det är Helsingfors eller Köpenhamn. Ah, Helsingfors har ju några med Finnair, och sen är det framförallt Köpenhamn som har direktlinjer till Asien.
Precis.
Men är det då viktigt?
Vi har väl i Sverige, Arlanda har väl typ Thai Airways som flyger till Bangkok.
Men är det viktigt att det är direkt eller att det är billigt?
Jag tror det är samma sak.
Okej.
Faktiskt. Även fast man tror att det är många mellanlandningar och sånt, så blir det billigare. Men oftast är mellanlandningen dyrare, speciellt när man ska långt.
Okay. Ja, ja. Det är en av alla aspekter då. Sen ska det vara hur bra träningsmöjligheten är. Där de menar då på att samarbetet med Malmö Idrottsakademi gör att man har möjlighet till fystester, till professionell hjälp med rehab och
massage.
Men Uppsala profilerar sig som att de vill bli liksom Sveriges bästa idrottskommun. Ja, då måste de ha det här
staten,
i tanken.
Precis. Exakt. Och
det måste ligga deras intresse att göra bra då.
Ja, och men den stora käpphästen har ju varit från förbundet att det är bättre ekonomiskt.
Absolut.
Sen vet jag inte om Malmö har varit helt överens. Han skriver också Mats Lundqvist i det här öppna brevet att han inte tycker att det är bättre ekonomiskt. Det beror på hur man vidare vänder på siffror.
Vilket ska vi säga det till lyssnarna i alla fall, att ett av sakerna styrelsen skrev i sitt öppna brev, som var den största anledningen att man flyttade centret, det är ju inte att det på något sätt har varit jättedåligt sportsligt i Malmö eller så, utan det är rent ekonomiskt. Det, förbundet kämpar med ett underskott sedan EM 2012. Man ska inte säga att man var nära konkurs, men det var illa. Man har ju fått
tagit nödlån så nära.
Nödlån har man fått ta, man har sagt upp personal och så vidare. Och då är det jätteviktigt att tänka på ekonomin, för att i det långa loppet ens kanske kunna ha ett center. Ett center kostar ju väldigt mycket pengar.
Precis, så att det är... Ja, jag vet inte vem jag håller med om i allt det här, men det känns ju som att okej, jag förstår helt och hållet spelarna att de inte vill flytta.
Det förstår jag också.
Skulle jag vara en sån duktig spelare och satsa hela mitt liv och tänka Benton hela tiden och har precis fått ett liv i Malmö som funkar på center, skulle inte jag heller vilja flytta allting upp till Uppsala för att kunna fortsätta sin karriär.
Men har man så höga ambitioner som att man kanske till och med vill spela ett OS, så då ska man ju vara beredd kanske att göra precis vad som helst.
Ja, och framförallt eftersom då... Men då får man ju förutsätta att förbundet har tagit ett bra beslut i att det är bättre totala förutsättningar i Uppsala. Så att man får ju hoppas så att förbundet har på fötterna i det här. Och då ska ju de följa det beslutet. Och är det att det inte funkar ekonomiskt i Malmö, ja då kommer det inte finnas något center kvar alls. Så då är det väl bättre att ha ett i Uppsala än att inte ha någonstans alls. Liksom. Men jag vet inte ifall det är så illa. Det är svårt. Vi vet ju inte allting.
Alla siffror har ju inte kommit upp på bordet. De enda siffrorna man kan se, det är väl de som har presenterat på Malmös hemsida. För förbundet har ju inte lagt ut någonting på sin sida.
Nej, fast Malmö la ju upp på sin hemsida däremot vad förbundet la upp för siffror till Malmö. Och sen har ju de gett sina kommentarer på det.
Men vi vet ju inte om det här, alltså, jag säger inte att Malmö på något sätt skulle fara med osanning. Absolut inte. All respekt till er som lyssnar i Malmö. Men det är inga officiella saker som har kommit ut från förbundet. Så därför måste vi ta de siffrorna med en nypa salt.
Men det är alltså allt, och allting går ju att vinkla. Du kan vinkla det egentligen som Mats Lundqvist har gjort å Malmös fördel, med att lägga till jättemånga parametrar. Och sen då, som jag kan tolka som han har skrivit, tar bort parametrar även från vad Uppsala säger. Och sen tar han bort Malmös parametrar, och så lägger han till några på Uppsala, och sen så vinner Uppsala. Alltså allting går, alltså
siffror. Parametrar, det är det du pratar om, hur man värderar till exempel banhyror, gratis lunch, extra tränare, resursstöd. Hur mycket har Malmö budgeterat för det kontra Uppsala till exempel?
Är det någon som har kollat med Uppsala om de bjuder på gratis lunch? Det är bara någonting som jag tror Malmö har tagit för givet att Uppsala inte kommer göra.
Nej, men jag hoppas ju och tror och förhoppningsvis vet att styrelsen har gjort ett förhoppningsvis så bra jobb de kan göra. Sen, jag vet att folk är missnöjda, och jag tycker det här är tråkigt för spelarna.
Sen är det om de är missnöjda över att de måste flytta, eller om det är att det faktiskt blir betydligt sämre.
Jag tror att det är att de måste flytta.
Det jag ser, när man har läst Emily Lennartssons brev bland annat, eller brev, det är Emily Lennartssons artikel i Sydsvenskan som publicerades här för några dagar sedan, så är det mycket missnöje också kring processen. Hur processen har gått till. Och jag personligen tycker att spelarna ska fokusera på att spela.
Ja, fast det här går ju in på deras spelande. Ja. Alltså det är klart att deras träning och spelande påverkas av hela den här processen.
Jo, så är det
ju. Nu ska de lägga fokus i liksom vart de ska spela, hur de ska bo.
Ja, för om man ska börja flytta måste man börja kolla på sådana saker också. Mm. Så att det är klart att det tar tid och sånt.
Men vi vet ju inte heller om allt det där är klart.
Nej,
precis. Det är möjligt att de har fått ett förslag som inte vi vet om, att ja, men ni har en etta som väntar på er här, och ni har ett jobb här och här. Och så flyttar ni hit första gången. Det vet ju inte vi.
Kort och kort, det är väldigt mycket som inte vi vet.
Nej.
Det är säkert saker som inte
spelarna vet, som inte Malmö vet och så vidare. Och det är därför man hoppas på att allting det här kommer liksom klaras ut, att alla siffror hamnar på bordet, att det lugnar ner sig. Men en förändring innebär ju alltid svårigheter. Så är det ju, oavsett vad det är för förändring. Och ska vi prata lite sportsligt här nu, så att flytta ett center, det är ingenting man gör på en vecka. Vi vet ju inte hur många spelare som ska med. Hur kommer det bli? Alltså, det kanske bara blir 3-4 spelare, vem vet.
Ja, men samtidigt så kanske kommer det att tillkomma spelare från Stockholmsregionen och från Uppsala, och kanske norr om det också. Det är liksom, det var ju
finns ett spelare norr uppe.
Blev tillfrågad i Sydsvenskan vad han tyckte om det här med hela NBC. Han sa att frågan är ju om NBC är
bra.
Ja, överhuvudtaget, om det är en nationell satsning, eller om det är, som har blivit i Malmö, en regional satsning, att de som bodde nära började träna där, och de som bodde i Karlskrona nära, de flyttade dit, och nu när det flyttas till Uppsala, ja, då kanske det blir Uppsala-spelarna som håller den nivån som tidigare har gjort sin satsning på landslagsnivå, fast i sin egna klubb. Då kanske Malmö-spelaren kommer fortsätta göra det i Malmö, i sin hemmaklubb, och så blir det istället att Uppsala-spelarna och Stockholmsspelarna går till Uppsala. Då blir det snarare en liten, alltså en regional satsning inom
området. Det finns ju spelare i Sverige som skulle platsa på centret i Malmö,
men som har valt
som
att
inte flytta
dit. Precis.
Så att det, ja.
Precis, som att det är säkert, om det nu flyttar till Uppsala, eller det är ju beslut att det ska göra det, så kommer det säkert finnas kvar spelare i Malmö som kommer då att välja att göra sin landslagssatsning kvar i Malmö.
Och det
Malmö.
Får man göra.
Precis, exakt. Man får ju välja själv vad man tycker att det blir bäst. Exakt.
Sen tycker jag att det som är, man ska säga, det som är olyckligt i det här, det är att centret och RIG flyttar ifrån varandra. Det får man säga som är en dålig grej.
Ja, RIG Malmö. Nej, men det är ju RIG Täby.
Jo, men det är inte Uppsala.
Vänta nu, killar. Vi måste ju berätta också att RIG är alltså vårt riksidrottsgymnasium för de lyssnare som inte vet det.
Det skulle ju vara en naturlig övergång. I bästa världen skulle ju vara en väldigt naturlig övergång mellan RIG Malmö eller RIG till MDC.
Som det har varit i de senaste åren då, så har det varit en väldigt naturlig avgång.
För de som
för de som har varit på RIG i Malmö.
Precis, exakt. Men de som har gått i RIG Täby har ju säkert känt att, men vad sjutton, vart är mitt nästa steg?
Fast där finns det exempel.
Skulle jag behöva flytta hela mitt liv?
Ja. Där finns det exempel på folk som
precis,
har gjort det.
Exakt.
Men å andra sidan, det är kanske den åldern som de är benägna
som det är
att flytta.
Ja, lättare att göra det. Precis.
Oftast, men sen är det oftast, ska du flytta eller ska du börja på ett rigg så flyttar du. Då vill du ha en, det som är jobbigt är ju då att behöva flytta en gång till.
Men det, får jag bara säga så här, det som är intressant där när vi pratar riksidrottsgymnasium och övergång där, vilket vi tycker ändå är rätt naturligt oavsett var det ligger, så har ju ändå styrelsen tog ett beslut innan MBC. Mm. För då fanns det nämligen så att det fanns tre stycken sökande av riksidrottsgymnasier i Sverige. Mm. Uppsala, Täby och Malmö. Och Täby och Malmö finns ju, men Uppsala ville komma in och ha en av platserna. Mm. Och då sa man nej till Uppsala och lät Malmö Rigg ligga kvar och lät Malmö Täby ligga kvar.
Men det var ju då troligtvis för
och sen
att Rigg Täby och Rigg Malmö hade bättre förutsättningar
ja,
än Uppsala.
Ja, absolut. Exakt. Men sen flyttar man centret till Uppsala.
Ja, men det är och två då, skilda frågor.
Men, jo, men de kan, ja, ser man då kopplingen Rigg center på den sättet.
Ja, fast det är just, förbundet måste ju arbeta på det sättet. För när den frågan var aktuell, då hade man inte en aning om alla förutsättningar kring MBC. Även nej, men man MBC är ju en bra sak.
Men man visste ju att MBC ja. Att det fanns två anbud, ett från Uppsala och ett från Malmö.
Ja, men eftersom man inte visste alla detaljer så kan man inte ta, man kan inte ta ett beslut om RIGG, vart RIGG ska ligga mot vart kanske MBC kommer att
ha. Varför väntar man inte med RIGG-beslutet då?
Fast det RIGG.
Ja, det är mycket
och sen MBC, alla MBC grejer var väl i stor det här, för RIGG-beslutet togs väl
mötet innan.
Ja, alltså i maj. Mm. Ganska sent. Mm. Det är alltså ungefär, det är en månad innan MBC-beslutet.
Men samtidigt som det som du var inne på är att i den åldern, alltså när man gör sin första flytt, mm. så alltså det är lättare att flytta i den åldern än om man är redan har flyttat en gång och börjat och stadga sig något till liksom.
Ja, absolut. Ja.
Om man ska se en annan aspekt i det hela också, så finns det ju även tränare på det nationella centret. Vi har ju förbundskapten Jonas Härgård. Och så har vi, ja, vad ska man kalla honom, assisterande förbundskapten heter han egentligen. Men det är en centertränare från Danmark, Dennis Christensson. Han pendlar ju från Köpenhamn varje, inte varje dag utan han är väl där varje dag. Jag kan tänka mig det i alla fall. Frågan är, vad ska de göra? Ska de flytta med?
Ja, det blir lite längre att pendla från Köpenhamn till Uppsala.
Jonas Härgård bor ju i Göteborg egentligen. Men han bor ju i Malmö på veckodagarna. Så han pendlar ju inte mellan Göteborg och Malmö. Så att han bor egentligen på två ställen. Men mm. Dennis pendlar ju.
Men om man ska bo på två ställen kan det ju bara bo i Uppsala och Göteborg som Göteborg och Malmö.
Fast det är längre att pendla från Uppsala till Göteborg än vad det är från Malmö till Göteborg.
Ja, men han pendlar ju inte. Eller? Jo, han pendlar.
Och han pendlar på veckorna. Ja, eller på helgen.
Ja. Det skulle bli intressant. Jag vet faktiskt inte hur de kommer att tänka. Men jag kan ju tänka mig att en dansk tränare som bor i Köpenhamn som precis har fått barn. Aha. Som har en dotter på några månader, snart ett år tror jag han är. Jag vet inte om det är så jättekul att vara i Stockholm då. Jag tror inte man pendlar till Stockholm.
Men de ska till Uppsala.
Men
ja, förlåt.
De ska lite längre. Men hur länge? Dennis har ju precis förlängt.
Han har kontrakt till mars 2014.
Ja, då är det 3 månader. För samtidigt, om du nu flyttar så kommer det flytta i det årsskiftet.
Ja, just det, 1 januari.
Så det är 3 månader i så fall. Mm.
Ja, det ska bli intressant att följa den delen också och se hur de tar ställning till ja. Det här.
Jag kan ju inte ändå hålla mig nu när jag är inne på Malmös hemsida och läser det öppna brevet som att Lundqvist har skrivit där, redovisar i budgeten.
Och vi lägger ut det här brevet på vår Facebook-sida så att ni kan läsa det där.
Ja, det är jättebra det. Bra. Mm. Som vi var inne på lite förut då, så kan man ju vända på siffror fram och tillbaka. När jag läser nu Malmös siffror som de har valt att skriva, vi vet ju fortfarande inte vad förbundet lägger fram, så ser man så här, okej, okay, i Malmös budget så har de lagt in stöd från kommunen, 400 000. Jag har hört olika rykten från alla möjliga olika ställen i Sverige. Jag har hört både 300 000, jag har hört ingenting alls, jag har hört 400 000, jag har hört typ 600 000. Så att man får hoppas då i så fall att det är någonting som är bekräftat. Men
ja, alltså han har ingen källförteckning i det han skriver.
Nej,
det
precis.
Det känns inte som hans egna åsikter.
Ja, exakt. Och sen skrev jag så här, men vi får fri frukt till MBC 35 000. Ja,
35 000?
Så, ja.
Och det är mycket alltså, frukt.
Ja, fast på ett år, okej. Okay, ett år har 12 månader. Mm. Och då är det 3 000 per månad. 3 000 kronor frukt per månad blir ju då per dag 30 kronor. Och det är 6 frukter.
Och per dag 30 kronor. Hur många spelare räknar på då? Eller
ja, så att det är ju inte så här, kontentan blir att det inte är så himla mycket frukt. Men det står ingenting om frukt i Uppsala. Och vad säger att inte de får fri frukt där. Okej, visst, Uppsala har inte med det i sitt anbud, men när första förhandlingen...
Hur vet vi det?
Precis.
Mats inte skrivit det.
Att Mats inte har skrivit det.
Ja, precis. Men det är, jag är inte säker på att Malmö hade med det i sitt första bud när det förhandlades i första början heller. Det är klart att det kan lösa sig i Uppsala också. Det är så här, ja men ökade kostnader står det på Uppsalas anbud i form av styrketräning och fysio, så här, vet han... Är han helt säker på att det inte det är löst i Uppsala?
Men det var ju det jag sa liksom. Om Uppsala vill bli Sveriges största idrottsstad, så hoppas jag att de har löst det där. Annars kommer de inte få...
Fyrisfjärden har ju ett samarbete med Sats till exempel.
Och de får ett elitserielag, eller i bandy, där de Sirius är stora och basketen är stora, om de inte har det här på plats.
Precis,
så varför skulle inte Bergen ta kunna ta del av det där heller? Så
att, men det kan hända att Mats vet massvis på taget som inte vi vet, att de inte har kunnat lösa det. Och som sagt, är det som Mats Lundqvist skriver här på hemsidan, så då kanske han har rätt. Men jag vet inte, det känns som att det är mycket jag tror det här, och jag kanske till och med hoppas det här.
Och att jag är lite bitter att centret flyttar från Malmö.
Kanske till och med även det. Jag vet inte. Han har väl söner som spelar i...
Jo, men alltså, hade jag bott i Malmö och varit en del av centret, så hade jag också varit sur att det ska flytta därifrån.
Ja,
men man måste ju titta vad är bäst för Benton Sweden.
Inte i ett långsiktigt perspektiv.
Om man ska se det ur Malmö synpunkt då, nu flyttar ju centret, men vad betyder det för Malmö Badminton Club som förening? Alltså, eller kanske
det beror ju på hur spelarna gör. Men det är klart att de får en väldigt, väldigt bra träning på MBC. Så att troligtvis så blir det sämre förhållanden om de stannar kvar i klubben, med massa bidrag från kommunen, och jag vet inte om SOK går in eller något sånt där. Men liksom, så att det det är klart att det blir sämre förutsättningar för Malmös elitserielag. Och om man då som Mats Lundqvist jobbar i styrelsen med att göra Malmö badmintonklubb så bra som möjligt, så är det klart att man vill att MBC ska ligga kvar i Malmö.
Ja, absolut. Det är jättetråkigt. Är det? För Malmös skull alltså.
För Malmös skull, absolut. Och det är väl, alltså, om man ska tänka 2014, så är det ju, alltså kortsiktigt, då är det ju dåligt att centret flyttar till Uppsala.
Med de spelarna som spelar på MVC idag.
Ja,
precis.
Sportsligt tänker du?
Ja. Men vi måste ju, alltså man måste ju tänka långsiktigt. Alltså, när är Rio? 2016. Ja.
Vi åker dit, spelar in podden.
Ja, givet. Men alltså, man måste tänka långsiktigt. Och det är det jag hoppas att styrelsen har gjort när de har tagit det här beslutet.
Man får ju hoppas nu att allt det här, alltså att alla beslut som tas från Benton Sweden, att det är det som gynnar Benton Sverige bäst, och att det Mats Lundqvist skriver på Malmös hemsida är det som han menar gynnar Benton Sweden bäst också, och inte Malmö Benton Club. Men precis som att de Kent Kotte skulle skriva på Täby, eller Benny i Skogås, och jag skulle skriva i Spårvägen, alltså det är ju lätt att tro.
Får inte glömma Torbjörn i Kista.
Precis, men det är ju lätt hänt att man då tror och tänker sig att det är bäst för just den klubben.
Men alltså, vi kan väl kanske säga en uppmaning eller en vädjan och hoppas till Benton Sweden att de redogör för alla siffror som de har.
Om det nu stämmer, precis, exakt.
Som vad de har tagit beslut på.
Och om de inte redovisar några siffror, ja då kanske det är som att Lundqvist säger, inte vet jag.
Styrelsen har ju infört öppenhet, eller ska ha öppenhet, samstämmighet och transparens. Så att det skulle förvåna mig om de inte gjorde det. Faktiskt. Nej, men de borde väl göra det. Får vi hoppas. Annars det blir ett intressant, oavsett flytt eller inte flytt. Det blir nog ett intressant årsmöte i september.
Ja, det är ju väldigt mycket siffror alltså, så att jag får väl förstå sig för att ta lång tid att presentera på.
Mats Lundqvist har ju gått ut och egentligen önskat och sagt att han vill att det här ska bli ett årsmötesbeslut. Att styrelsen inte ska få ta ett sånt här stort beslut, som man säger, utan att det här ska årsmötet få rösta om. Och då blir det ett väldigt intressant årsmöte.
Ja, alltså frågan är vilka beslut ska tas på årsmöten och vilka ska inte tas där.
Och vem bestämmer det?
Ja, det är ju årsmötet.
Vem bestämmer vilka frågor som ska tas där?
Ett årsmöte kan ju alltid köra över en styrelse. De har ju alltid den yttersta rätten. Och de kan ju alltså motionera om en sak, till exempel. De kan motionera om att MBC ska ligga kvar i Malmö. Och så kan de rösta igen det. Om de har ett
mandat.
Exakt. Så enkelt är det ju. Men då lär ju inte den styrelsen sitta kvar.
Nej.
Till exempel. Och de hade ett förtroende och ifrån det extra året till januari att sitta och göra de förändringar som krävs för att få Badminton Sweden på fötter ekonomiskt igen. Så att vi får väl återkomma här
i under hösten. En het potatis är det i varje fall. Och alltså, men NBC, det är ju Sveriges bästa badminton. Det är ju landslaget. Det är som är badminton Sveriges framtid.
Men där vi har också...
Eller Rigen.
Vi har fem artiklar i Sydsvenskan nere i Skåne. Ja. Är all publicitet bra publicitet?
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker inte det. Men den publicitet vi har haft, vad är det? Kjoltvång. Läggmatcher. Och flytt av NBC som en infekterad fråga. Det är de tre stora grejerna vi har haft sista två åren.
Vad säger Johannes Hylander som jobbar med marknadsföring? Som jag vet lyssna på det här. Är det här bra publicitet? Maila!
Skriv på vårt
fritt. Arvage!
Gmail.com.
Ja, och inte spårvagen väntar mig på. Precis.
Ja, du kan maila till vem du vill och vart du vill.
Ja, faktiskt. Precis. Ja, det är väl intressant att läsa vad UNT skriver också, eftersom det är vad Sydsvenska skriver. Det är klart att de vill att skriva kvar en annan.
UNT har ju skrivit mycket när...
Om hur bra det är i Uppsala förstås.
Ja, såklart. Och
de som Sydsvenska skriver dåligt där att flytta
från. Ja, så att det är liksom relativt all kritik som kommer fram.
Sanningen läste ni på Spårvägens hemsida.
Vi återkommer
eller på vår Facebook
med mer information i NBC-ärendet i nästa avsnitt. Och kommer det mer information som är jätteviktigt så lägger såklart ut det på vår Facebook-sida.
Ja, jag håller med.
Yes, så följ diskussionen där. Då går vi vidare. Det har kommit lite nya bestämmelser till våra tävlingar som har kommit ut på Badminton Swedens hemsida. En av sakerna är att man tar bort backcoachning, det vill säga att man får coacha mellan bollarna. I U9 och U11.
Jag tycker att det är skitbra. Om jag får svära i poddradio.
Ja, men du har ju tyckt annorlunda.
Ja.
Du har ändrat dig.
Jag har faktiskt ändrat mig. Jag var väl nästan den enda som var emot det här i början. När vi hade ett möte med VOMB.
Du är en av de som har varit med och tagit det här beslutet. Ja. Du och jag. Ja.
Jag och du. Nej, men jag var väl emot det här just för att jag insåg liksom inte hur...
Anledningen till att det kom till handlar ju mycket av att det finns en del både ledare men också framförallt föräldrar som ibland kanske också går över gränsen. När pressar man ett barn och när coachar man ett barn och vad är coachning? Alltså, alla kan inte det. Och sen måste ju också barn få lära sig att ta eget ansvar på banan. Det har vi jobbat mycket med i spårvägen. Man ska döma egna linjer på sin sida och såna saker.
Och det förödelsen har väl egentligen varit föräldrarna, tyvärr.
Men det är oftast de som är mest outbildade också.
Ja, och väldigt på och vill man ska inte säga styra sitt barn.
Men man vill ju att sitt barns bästa...
Ska vinna. Man vill att sitt barn ska vinna.
Självklart.
Och ungen vill också vinna. Men det tror jag att
tränarna vill också.
Fast där är väl också... Det måste vara upp till varje coach. Man har en mer känsla för... när är barnet på banan en robot kontra en människa?
Men coacherna kommer ju fortfarande, eller föräldrarna kommer ju fortfarande få coacha då vid 11 och vid setbyte. Så att det är ju inte så här skitmånga bollar som det är ocoachat på.
Fast det där är ju om man går ut på en vanlig ungdomstävling så finns det föräldrar som står väldigt nära baslinjen och pratar
nästan i stort sett sig in på banan. Ja,
i stort
precis.
Sett mellan varje boll. Slå en högre boll och där, men så där kan du inte slå. Men fattar du inte att du ska springa höger du kan inte springa där och du ska gå around the head, du ska slå backen.
Vad får vi för spelare då?
Robotar.
Ja. Och jag tror det här är bra hjälp också för föräldrarna. För då vet de att det är samma sak som gäller för alla i juni, jul. Va? Sen får vi se hur det blir framöver i U13 och så vidare. Jag tror inte det kanske behövs än. Men vi börjar här. Och det får vi se.
Och det man kanske ska väga in då är egentligen att danskarna har på alla sina nationella tävlingar. Både på U9, U11, U13 och U15 nivån. Att det här gäller. Ingen backcoachning är tillåten. Och det får jag väl tolka även Badminton Swedens regelverk då, att så fort det är internationella deltagare så gäller inte de här reglerna.
Nej.
Så tar vi då...
Ja, så att om en islänning är med i Sollentunas tävling så gäller inte det.
Nej, en internationell tävling, och det ska ju då vara skånska ungdomsspelen eller Gothenburg Open till exempel. Eller en VET-tävling. Ja. Men nu är det ju inga VET i U11 och U9.
Så fast det är på internationella... om man säger som till BSO-familjen.
De kommer ju få coachen.
Ja, fast den är inte mer BSO-familjen, men den måste ju räknas som internationell tävling.
Vi har sagt vid internationella tävlingar. Sen får man väl, vi får väl göra en bedömning då vad det är och inte är.
Vad händer om det är någon som coachar?
För 10 000 i böter.
Nej,
till förbundet.
Jag skulle säga att det blir upp till
tävlingsledaren.
Nej, jag skulle säga upp till varje människa i hallen att säga åt den personen som backcoachar. För det är på det sättet som fungerar i Danmark. När vi har varit ute på internationella tävlingar så har då har vi blivit tillsagda att nej, men så där får ni inte göra. Och då har vi egentligen sagt att det får vi visst, för att det är en internationell tävling. Så att där är föräldrarna och coacherna runt om i hallen väldigt.
Men i Danmark så, alltså, det är ju Danmark som du har tagit det här ifrån. Där är det ju överhuvudtaget mycket mer föräldrar som är ute, för att de kan så mycket mer badminton i Danmark än vad föräldrarna kan i Sverige.
Men det man får hoppas på är att man hjälper varandra att inte.
Men det yttersta ansvaret måste ju ligga på tävlingsledaren slash referee.
Vi måste hjälpas åt.
Och vad händer om en förälder fortsätter då?
Ska han få spö?
Nej men på allvar, vad händer?
Nej men då får man lämna banan. Så är det ju. Det finns ett regelverk.
Och en sån
det är ju tävlingsledaren. Ja,
bara en sån.
Ja, det kan ju inte en förälder göra.
Nej, precis. Så att, jag hörde att du viskade kliv.
Men sen så är det väl en hårfin marginal. Vad är skillnaden på backcoaching kontra hejarop?
Ja, precis.
Nej, men det,
bra slag!
Ja, lite högre. Nej, men det man ska säga, det här får inte förväxlas med att man ska ju fortfarande absolut hjälpa sina barn eller ungdomar att ja, men stå rätt i rätt ruta och sådana saker. Men de måste få döma själva och så vidare. Men stötta barnen och sånt, absolut. Men där är det en balansgång. Men coachning är ju, det är taktiska
råd som vi ser. Målet är väl att ungarna ska få spela matchen själva utan föräldrarna och coachernas.
Ja, men verkligen. Men
målet är ju att vi ska ha siffervändare eller domare i alla matcher kanske någon gång i framtiden, om vi nu kommer ha det, som hjälper och stöttar spelarna.
Ja, men tjena säger jag bara. Men
helst förbundsdomare ska det vara.
Ja, precis. Men jag tycker ju att jag tror snarare att vi ska utbilda föräldrarna.
Ja, bra.
Det finns också med.
Vi ska ju,
finns ju med. Nu sitter jag med en del av Bento Stockholm, men det gör ju också Mattias och så här. Men det här finns ju redan med Bento Stockholm att,
i Stockholm, men det finns även med Bento Sweden.
Vi samarbetar ju Stockholm och Bento Sweden. Så att, vi gör den här föräldrautbildningen ihop just nu tillsammans med Sisu. Så att den kommer ut i höst.
Jättebra. För det är ju, alltså, sätter vi fler regler så får vi fler förbrytare. Utbilda sig föräldrarna varför de inte ska göra det. Sen det är det klart att man inte kan få med alla. Men hamnar det som där i Danmark, att en majoritet av föräldrarna vet om att det här som gäller, så kommer ju det automatiskt att spridas vidare. Så här får man inte göra.
Ja, men så är det. Och vi ska ha den här utbildningen, som du säger, utbildning är det bästa exemplet. Utöver det så har man även sagt i Elite U19 tävlingar till kommande säsong att topp 10 då på Sverigeranken inte ska få vara med, samt att tävlingen ska spelas i spelformen plus 2 pool, det vill säga att det är två stycken som går vidare ur poolen.
Gäller det även dubbelkategorierna?
Nej, det gäller singelkategorierna.
Okay. Båda reglerna?
Nej, förlåt, det gäller singelkategorierna när det gäller poolspelet, och dubbelspelet är fortfarande cup. Men där är inte topp 10-regeln med, så det kan man ju faktiskt förtydliga lite på hemsidan. Det har du helt rätt i.
Vänta lite nu. Topp 10-regeln är inte med i dubbelkategorierna?
Nej, det är bara i singeln.
Okej, okay, för att om man läser det noga på Bert Swedens hemsida, så tolkar man som att oavsett kategori så får du inte vara med om det är topp 10.
Jag ser det nu också när vi pratar om det, men så är det inte.
Okay. Vem är som har skrivit singel?
Jag tror det är faktiskt Mattias som har skrivit det.
Alltså?
Nej,
jag tror att det är Simon Ottosson på den här.
Nej, men det får vi absolut förtydliga. Men alla lyssnar ju här, så jag kanske inte behöver skriva det.
Nej, jag tror inte.
Nej. Och en av anledningarna är ju att fler U19-spelare ska få chansen i de här tävlingarna i singel framförallt, och våga ta chansen, samt att man ska få mer matcher. Det är det, man vill inte åka långt eller åka till en tävling och få bara spela en match i cup till exempel i singel. Och där får man sagt plus 2 på.
Då är det ju kanske 5-6 spelare då som inte kommer att vara med i någon sån här VT.
Man pratar, det är typ Mattias Viga på sådana namn vi pratar om.
Men 10 måste det vara som inte får vara med.
Nej, under en hel säsong.
Under en hel säsong. Man kan ju hoppa upp och ner på det.
Ja, men precis. Alltså de som ligger kring 10, då kommer det ju vara, alltså de man torskar möjliga poäng att ta om man inte spelar internationella tävlingar.
Ja, men jag skulle säga att de som ligger topp 10 är ute och spelar internationella tävlingar. Så de kommer inte tappa
spelet. Det är inte alls alla.
Nu kan inte jag Sverige ranking i huvudet.
Jag vet att jag ligger 10 på herrdubbel ranking.
Ja, men det är herrdubbel, vi pratar här singel bara. Eller här är damsingel.
Okay, ja.
På damsingel då, hur många tror jag inte har skällt där?
Nej, det är nog inte så många.
Nej, det är nästan ingen alls. Ja.
2, 3.
Men
vi får se hur förändringen blir i alla fall. Det får ju sätta sig.
Okej, okay. Hur är det här med SQP-listan då? Det här kommer det finnas en SQP-lista nästa år?
SQP-listan kommer inte finnas nästa år. Det är Sverigerankingen som gäller bara.
Okej. Okay. Och då kommer ju de här tävlingarna kommer ge poäng till Sverigerankingen.
SQP-listan kommer finnas i bakgrunden för att om vi inte får ett nytt klassningssystem.
Okay.
Så kommer den finnas så att man kan hålla sig kvar i elitklass eller A-klass. Men det är som den här säsongen. SQP-listan har ju inte funnits egentligen utåt för någon sidning.
Nej, inte för någon sidning, men det har gett prispengar. Det är ingenting man blir superrik på. Men jag förstår att spelare som kanske inte får sina världsbästa matcher ställer upp i en elit utnyttjar för att de vill vinna SQP och vinna lite pengar.
Men prispengarna är ju borta
i SQP.
SQP.
Och de har istället
i totala SQP, men per SQP-tävling har istället fettat spår lite.
Och då får man ju säga då att prispengarna till SQP har ju kommit från föreningen som arrangerat. Det är inget vi har gått in med Badminton Sweden, utan varje person eller förening som arrangerat en SQP har fått betala en avgift på 4000 kronor till förbundet som har lagts in i en pott, i en prispott. Och nu har vi sagt till arrangörerna att ni ska fortsätta betala den. Men den ska inte betalas till oss, utan den ska gå direkt till spelarna vid den aktuella tävlingen. Och på det sättet har också prissumman höjts på alla SQP-tävlingar. Och det tror vi är ett lyft. Plus att många av de här arrangörerna till den kommande säsongen har själv höjt sina prispengar. Nu är vi uppe i en tävling har ju 35 000 i prispengar. Och det är bra.
Askim,
va? Askim.
Det behöver inte säga en tävling, det är väl Askim. Vi ska väl hylla dem.
Ja, det är en tävling.
Askim.
Bra Askim. Och sen har några andra har prispengar också. Jag tror Täby har
20,
va? Vi kan gå in på det sen. Men det är bra för spelarna som spelar mycket och som kommer långt på de tävlingarna.
Och det som även är nyttare, det är väl att bara ettan och tvåan som får pris. Så man får lite mer pengar om man kommer.
Ettan och tvåan i singel. I dubbelkategorin är det bara ettan.
Till och med så.
Det som är bra är,
det är lite tråkigt
att de
för er.
Absolut. Det som är tror det eller ej, men vi lever inte på badminton.
Är det sant?
Eller, okej, okay,
det gör ju du. Jag vet.
Lever och lever, men det är min huvudinkomst här. Men alltså, det här kommer resultera, nu är vi inne på sidospår, men det kommer resultera förhoppningsvis att de bästa spelarna spelar SQP, att det blir värt att
spela. Ja, det är det man vill.
Vi höjer standard på SQP-tävlingarna. Förhoppningsvis så blir fler spelare som får bra matcher och blir bättre och höjer
dem. Och vi för redan nu diskussioner med de här arrangörerna som har de här prispengarna och SQP-tävlingar hur arrangemangen ska se ut. För de måste se annorlunda ut rent inramningsmässigt och så vidare för att vi ska få dit både ett publik, två media för att det ska lyfta hela sporten.
Är det åt det hållet eller åt ett håll? Media först.
Ja, spelar roll då. Säg media, säg publik.
Vi vill att båda ska komma.
Men det är klart folk kommer om man ser Henry Hurskanen möta Mattias Wigart i en här singelfinal. Eller om man ser
någon
utländsk stjärna. De är ju välkomna med också nu, SQP.
Vi kanske får in Gade.
Men
han är slutat.
Nu får ni låta det som att det här är bara skämt. Att det skulle kunna vara så. Men alltså,
det
för 10 år sedan så var det ju så. Alltså de som har ute och spelat CBCS-tävlingar och vinner dem har ju varit med i Aroskedjan i Västerås.
Absolut.
Så att det är klart att det här går att få till igen.
Men det handlar ju, egentligen handlar det om, vi får hit de spelarna på två sätt. Antingen att de får, för det första, jättebra motstånd, alltså bra matchsparring. Och sen är pengarna en del också, självklart. De kommer inte hit om det inte finns pengar. Och jag tror vi måste upp en nivå till. Det här är ett steg på vägen. Vi har tagit ett bra steg nu. Så nu får vi ta flera steg sen.
Men och får vi duktiga spelare till tävlingarna så får våra spelare bättre matcher och blir förhoppningsvis bättre.
Ännu bättre.
Om de sköter sina kort rätt.
Precis.
Ja, men det är några av besluten. Och jag tänkte bara nämna två saker till. Vi behöver inte prata så mycket mer om det. Det är att det ska införas en nationell ungdomsserie till nästa säsong. Och det är ju, eller ett koncept ska man säga. Alla distrikt som är intresserade kommer kunna få ta del av konceptet och köra det på lokal nivå.
Mm, jag vet ju en gång att i Stockholm så finns ju redan en ungdomsserie.
Ja.
Men då skulle det bli att det ska vara liknande i Malmö, liknande i Göteborg och liknande i Jukkasjärv eller vart det nu är. Exakt. Någonstans. Och sen så blir det att de som vinner respektive serie ska mötas i ett
regionalt slutspel kan man säga.
Superkul, såklart.
Och det är ett koncept som vi tagit fram och det är inget som kommer tvingas på, men man måste börja någonstans för att sen låta det växa och se att det blir bra.
Mm. Det svåra kommer med alla kostnader och sånt där.
Ja, och vi får ju se här nu.
Det finns en, med på tåget
och finns sånt. En grupp som jobbar med just frågor kvar. Ta fram en inbjudan och de ekonomiska aspekterna, vem ska administrera det, ska det göras på centralt håll eller distrikten som ska göra, alltså det är lite.
I förra programmet så pratade vi lite om övergångar i elitserien och det har kommit fram lite nya uppgifter också, eller nya rykten ska man väl säga, som vi tänkte gå igenom lite grann. Det största är väl att Pokhtarev går från Uppsala till Kista.
Arten Pokhtarev, det är alltså ukrainare.
Just.
Som har spelat Helsingel 2.
Ja.
Och han har ju varit höjd till skyarna av PG och Klingström. PG är ju tränare i Fyrisjärden och Klingström
sportchef.
Är sportchef.
Han är inte tränare, ja.
Ja, och Klingström är någon slags marknadsansvarig. Och han, det har ju varit något, jag såg och pratade med dem för det här är väl något affischnamn och det här är för framtiden, stod de och sa till mig. Liksom, och
han är ju ung.
Ja.
Och han gjorde en jättebra finalmatch,
ja,
i Uppsala.
Men jag har ju, jag tror jag nämnt det tidigare avsnitt också. Jag mötte honom i första elitseriematchen den här säsongen som var. Och jag är inte impad supermycket där. Alltså. Mm.
Men det, samtidigt så har han slagit sagt i, från Kista.
Har inte du det?
Jo, men då var jag ju trasig.
Ja. Och vad var ni i finalen?
Ja, det vet jag inte.
Men oavsett, det är en bra värvning till Kista. Det blir bättre träning antagligen i Kista.
Och jag tror även inte att det är ett så stort avbräck för Fyrkjärn.
Nej, inte nu när de har fått Henry Horskan.
Nej, som precis, Doretta, som petar ner dubbel singel.
Och då petar han ju ner
Fujin
Long. Long till här singel 2.
Ja. Mm. Om de väljer att ranka på det sättet.
Ja, men det måste ju vara. De har ingen val på världsranken.
Jag tror inte förbundskaptenen skulle godkänna Fujin Long som före Henry.
Men
vad kommer Pokter att spela i Kista?
Ja, han vill spela singel och herrdubbel 2. Men hur, de kan ju laborera innan på den här dubbelet också om det behövs mot motståndet. Men i dubbel tycker jag inte att han är en superstar.
Nej, och, har vi mött honom?
Ja, i Uppsala första han gjorde Johanssonberg, precis.
Han var lite avig.
Ja, han är lite avig, men det
kanske är att han är singelspelare.
Men vad tycker spelarna, vad tycker spelarna underifrån i Kista? Vad tycker du om Sajin Nuddin? Ska han få spela singel då?
Jag undrar också vad det är för värvning från Kista.
De vill vinna elitserien.
Ja, men det gör de inte med Aknen Pokhtarev.
Nej, precis. Och jag tycker
de behöver Lindan ungefär.
Nej, ja, okej, okay. Men de behöver ju en sån som vinner här singelrätt i alla matcher. Men det är Pokhtarev, däremot så höjer med träningskvaliteten som är väldigt viktigt.
Ja, absolut.
Så att det blir en bättre träningsmiljö för A-laget.
Så det är egentligen en medioker värvning rent spelmässigt, alltså i elitserien.
Ja, alltså det gör att vi ponerar ju att Eto Heino inte kommer vara kvar.
Mm, precis.
Det är ingenting vi vet.
Nej.
Det gör att Pokhtarev kommer ner på den här singel 2.
Ja.
Men då petar återigen
om de inte kan ranka upp honom för att få ner Sakti på här singel 2. Så han har redan haft det i för sig.
Sakti, ja, men då får han Eto på här singel 2. Men alltså, jag tycker det är lite märklig värvning utifrån att de har Romi Zainuddin
som satsar, som har sökt det här på högskolan.
Jag ska spela på heltid egentligen med lite studier.
Ja, precis.
Där får vi inte glömma att de har Johan Larsson.
Nej,
också.
Kommer nog inte ta singelplatsen i alla fall.
Ska vi gå in på lite andra också? Vi har ju lite rykten kan man säga. Eller ska vi ta de som inte är rykten först? Det andra faktat vi har fått reda på, det är ju att Larissa Griga från Uppsala Fyrisjärden är gravid.
Ja.
Men man kan ju spela ganska långt in på sin graviditet.
Så hur många månader gör ni?
Det vet inte jag i alla fall.
Jag vet inte.
Men det som gör det är väl att Fyrisjärdens damsida tappar ju rejält.
Om de inte väljer att spela och kan spela med Elin Bergblom.
Nej, absolut.
Men det är ju knappt ett nedköp.
Om man ska ta Elins, i alla fall förra säsongen, som sagt att jag kommer inte spela med
SM.
Nej, hon kommer inte spela med.
Nej,
okay. Men så gjorde hon ett gästinhopp på grund av skador förra säsongen.
Och vann
ett match. Men det här bygger ju upp spekulationerna enormt för vad ska Fyris värva.
Och då kommer vi utsökt in på den som vi ska prata om nu. Och det är ju Henry Horskainens flickvän.
Sambo.
Jenny Vann. Och som ni vet, i tidigare avsnittet så sa vi att Henry är klar för Uppsala. Och nu också centret klart för Uppsala.
Är då Jenny Vann klar för Uppsala?
Det är den stora frågan.
Uppsala behöver en till tjej.
Ja. Och hon är ju, vad är hon, Jenny Vann? Hon är topp 2 i Sverige eller topp 3 i Sverige.
Ja, där någonstans.
Ja.
Och, så det är ingen orimlig värvning.
Och framförallt väldigt skadad.
Ja, skulle jag sitta på Pegels roll som sportchef, som han nu gör i fysfjärden och inte tränare. Så jag vet inte. Hon har ju något problem med diskarna i ryggen. Det är inte bara skitlätt att bli av med.
Det är ingen kiropraktorbesök på en timme och sen är det klart.
Nej, jag tror inte heller. Så det, jag vet inte om det känns lite vanskligt.
Men sånt där kan man ju skriva in i kontrakt. Spelar du inte så får du ingen lön eller vad det nu är.
Vad skriver hon på det då?
Nej, det är ju frågan. Men hon vill ju vara med Henry. Och han är ju i Uppsala.
Ja. Hon kanske inte, om hon är så trasig så kanske hon inte skriva vill spela badminton överhuvudtaget.
Skriva på ett bättre kontakt i Kista.
Nu vet vi inte exakt hur trasig hon är, men vi förmodar att hon är hel, så flyttar hon ju säkerligen till Uppsala. Uppsala är dummare om de inte tar henne.
Ja. Men det har ju, om vi tänker att de använder, dels har de Griga som är från Ukraina, de har flera tjejer.
Ja, det kan inte bara komma från österut.
Du har Fujin Long från Kina som kan ha kontakter där borta.
Precis. Anastasia från Ryssland.
Anastasia från Ryssland.
Mannen från Turkiet.
Men om man kollar lite annorlunda då, vad har de underifrån?
Där kommer
Julia Alstrand, Isabel Gonzalez.
Är någon av dem redo snart att ta steget upp?
Julia Alstrand har ju spelat i lite.
Julia Alstrand vinner väl egentligen inte så många elitseriematcher.
Nej, inte ens länge.
Hon skulle inte göra bort sig.
Hon gör inte bort sig, men jag tror inte att hon
vinner. Det är inget säkert kort direkt.
Hon vinner inga matcher den här säsongen.
Nej, precis. Vill de vinna SM-guld och, alltså,
samtidigt annars, med den killsidan de har, så vinner de nästan SM-guld med varje.
Ja,
plus precis. Amanda Högström på mixed.
Ja,
som exakt. Också kan kliva in på en damsingel. Ja, gör att de kan saka en damdubbel egentligen också. Ja.
Men har Emil Andersson skrev på för några klubbar.
Danmark.
Hon har inte
sagt förra avsnittet.
Ja, just det. Sorry.
Flyttade över till Danmark.
Mm.
Men det är andra ryktet som jag vet inte om vi är inne på det senare. Det är ju Tony Holm Löfven. Det ryktas att han ska gå från Malmö till Umeå.
Malmö skrev ju drömskrev på sin hemsida att de har skrivit nytt kontakt med alla spelare, men vi väntar med Tony.
Ja, så att det ökar ju på spekulationer vart han ska vara. Nu när centret flyttar också till Uppsala, jag vet inte vad, han har inte varit på centret. Jo, han har varit på centret.
Ja,
Tony, han har varit på centret. Men det är väldigt långt från Umeå till Uppsala.
Jag har inte sagt att
skitjobbigt att pendla.
Men Umeå har väl många matcher i norr om Umeå. Eller söder om Umeå.
Ja, de flesta matcherna går i Stockholmsområdet.
Ja, så man kan ju säga till att han kanske bara spelar de matcherna. Det vet man inte.
Nej.
Det är en ekonomisk sak.
Oh.
Några övriga övergångar har inte jag hört ryktas om än.
Men det känns ju som att
ni får gärna skicka in lite till oss om ni har något.
Oh ja,
vi gillar skvaller. Vill ni vara lite anonyma så kan ni skicka det till mejladressen. Vill ni vara lite mer publika så är det Facebook som gäller.
Ja, precis. Och vill inte att vi ska gå ut med eller vet vem som har skrivit det, så skippar vi det såklart. Ja. Men det känns ju som att om Umeå spårvägen vi då och Skogås är väl de som egentligen behöver, som skulle behöva skjuta på lite för att ha med de andra lagen att göra.
Och där känns det ju väldigt tyst just nu.
Det känns väldigt
spår, alla de tre lagen.
Ja, det är då Tornet till Umeå som är riktigt som går. Men läser man på Tornets Facebook så står han fortfarande i Malmö och så vidare. Han har jobb där och sånt. Så att det är, ja, jag vet.
Kanske bara ett rykte.
Ja,
Tornet kanske kan dementera eller bekräfta.
Ja, precis. Jag tror att Tornet lyssnar på den faktiskt.
Ja, så återkom Tornet. Det är kul om du kan komma från källan direkt.
Ja.
Men som sagt, hör av er på oss på blodigarmbage@gmail.com eller på vår Facebook-sida. Och du får självklart vara anonym om du lämnar lite tips till oss.
Vi kanske kan återigen, Simon, lägga ut den mailadressen på Facebook-sidan.
Ja.
Eftersom folk kanske har lite svårt att stava och så vidare.
Ja, exakt. Och inga å, ä, ä. Det var väl allt för den här gången, och vi kommer inte ta sommaruppehåll som många andra gör, utan vi kommer tillbaka här i någon gång i mitten och slutet på juli.
Precis.
Med nästa avsnitt, och då förhoppningsvis har vi mer information kring Nationella Badmintoncentret.
Spelarbyten.
Vi återkommer.
Vi har vinnaren i Mixed-SM.
Och självklart lite fler övergångar kanske, om det har kommit in. Så att det finns mycket att prata om även under sommaren. Badminton Sverige står inte still. Tack för att ni lyssnade. In och likea oss på Facebook. In och dela sidan Bättre än blod i armbågen än boll i golvet till alla era vänner. Ha nu en riktigt skön sommar på er. Hej då!
Hej då!